Ja, då var det torsdag 2 juli och det är dags för morgonklubben igen. Det är Pontus Wernbloom, Alexandra Axén och jag då, Amanda Diego. Hur är läget med er, grabbar?
Jo, det är väl dumt att gnälla, va? Vart ute på en liten sån här hike och sen en vandring i Spanien. Porte Soller har gått runt bland jätter och berg och fan och hans moster, va? Så det är rätt skönt att komma in på rummet här nu med AC och lite gött.
Ja, du sitter ju på lyxhotell i Spanien, så att gnälla hade ju varit lite väl, va?
Ja, nej, det, fan, det går ingen nöd på mig. Det var bara det att jag sitter hellre på hotellet än ute med jätterna. Även om jag kanske är närmare dem än ett hotell.
Axén, är tillvaron lika lyxig för dig?
Nej, det är det ju inte. Jag är ju vanlig arbetare och alltid bara gnugga. Jag är inte sån som liksom uppvuxen med räkmacka och sådär. Utan jag har ju fått kriga på. Så att... Jag är här i Miami och är på väg till Göteborg. Det är ju dagen före dagen, så jag är ju så jävla laddad alltså.
Mm, härligt. Vad har hänt sen sist då?
Att det har kommit lite nya tränare och lite nya spelare och sådär som man har satt sig in i. Och sen har ju Sverige åkt ut också då.
Ja, men vad har hänt för dig sen sist, sen vi pratade sist?
Nej, det händer inte så mycket mer än sådana här saker faktiskt.
Du lever ditt liv genom allsvenskan.
Ja, men lite så. Det var väl som... Olle Ljungström en gång sjöng att man har sitt liv framför i fåtöljen framför tv.
Mm. Pontus, det känns som att du har haft mycket för dig.
Ja, jag befinner mig här på ön Mallorca, så det är klart, här finns det ju saker att göra, men det har blivit en hel del fotboll också, framförallt VM då. Jag har försökt att grotta mig ner lite i allsvenskan också. Det ska bli rätt skönt att den startar upp, för jag lite mätt på de här sensationslagen, det jävla VM:et, alla går vidare, fiskdamm, ge mig lite jävla allsvenskan här, det ska bli underbart. Jag ska faktiskt gå på matchen Göteborg-AIK på söndag med en AIK-polare, så kan gå hett till där på läktaren.
Mm. Men att Sverige är ute ur VM då, känslor kring det, det låter nästan som att ni tycker att det är lite skönt.
Nej, inte skönt, absolut inte, men det är klart att man trodde ju lite på det där fram till att de spelade Marseljäsen. Och då kände jag ungefär, fan vad skönt att inte stå där på planen när de liksom tar ton. Helvete vad rädd man hade varit då. Så att, nej, då slutade jag väl tro på det när fransmännen började tugga igång därefter. De hade fått i sig lite vatten under breaket där när de slog på alla cylindrar. Så nej, det var väl inget snack i den matchen. Men det är klart det är tråkigt att vi åkte ut. Samtidigt mycket erfarenhet till många av de unga killarna att bygga på inför framtiden. Så att, och det finns jävligt mycket att jobba på. Vi kan börja med att få fram lite försvarsspelare igen i vårt avlånga land som jag har varit så bra på innan, men som vi totalt har glömt bort hur man skapar.
Mm. Axén, du känns lite mer som en realist. Du kan inte ha trott på det mot Frankrike, eller?
Nej, jag tippar ju att de skulle få en poäng i gruppen också. Så att, jag hade inga större förhoppningar eller förväntningar. Men det är ju en mardrömsgrupp att hamna i. Japan som också är ganska bra, får också tuff motstånd och så vidare. Så att nej, Fantomen pratar ju om, han brukar spela matcherna en miljon gånger och sen ser hur det skulle bli. Det skulle vara 24% chans för Sverige. Då måste apparaterna fått problem alltså, för jag såg inte en möjlighet där. Och sen ska man ju veta att vi sitter ju här lite halvnöjda nu med att vi gjorde en ganska bra prestation. Då är det ändå 3-0 och 3 i stolpen och frilägen och grejer. Så nej, det är ju, vi är en bit efter, så kan man säga.
Ja, men det kändes ändå som att alla lämnar med en känsla av att vi är något bra på spåren.
Ja, bra på spåren vet jag inte. Alltså, vi har ju många bra spelare. Det gäller ju bara att få upp helhet. Vi har ju till exempel inte en högerback. Vi spelar en turnering helt utan en högerback. Eller en, vad ska man säga, en normal högerback och sånt där. Så det är ju många hål som behövs fyllas. Men det är klart, när man ser Bergvall och sådär ta tag i bollen, våga hålla i den mot de allra bästa och sådär, då klart man får upp hopp. Och så har vi de två där framme, så det gäller ju bara att hitta ett sätt att få det svenska laget att fortsätta utvecklas framåt. Och så är det ju skönt att ha faktiskt en tränare som Potter, som visst, han vinner väl inga matcher åt oss i det här mästerskapet, men det känns som en genuin ledare som laget verkligen tycker om. Och det ändå får mig att se lite positivt på framtiden, måste jag säga.
Ja, men glädjen och det positiva kring landslaget är ändå tillbaka. Det är ju alltid någonting att ändå svenska folket tror på gänget.
Ja, men återigen, vi fick en VM-sommar. Barnen fick uppleva det som vi har fått uppleva innan. Ja, jag tycker det svenska folket behövde det. De behövde fan få få supa ner sig några veckor och vara uppe på nätterna och liksom alkoholtillståndet förlängdes på barerna. Fan, jag tror fan Sverige behövde det här, även om det då inte gick så jäkla bra på fotbollsplanen.
Mm. Ja, det håller jag helt med om. Det blivit, jag satt och funderade lite på det. Vad hade hänt om de inte hade gått vidare? Vilka hade gått upp och sett Algeriet, Iran typ i klockan 3 på natten? Och så. Det är ju ingen liksom. Men nu fick man ju liksom igång ett sug på något sätt. Så nu vart alla matcher intressanta. Men jag håller helt med. Alltså när man har sett det här på barerna och på Stockholms stadion och Ullevi och överallt. Det här trycket som ändå funnits. Och fast alla egentligen visste att det är helt kört så gav man liksom verkligen allt. Och så här, vi tror på det här. Jag tycker det är världsklass. Och sen tal på högerback Pontus. England har alltså ingen högerback. Känn på den.
Du ser, till och med de har problem. Ja. Sen har de lite bättre än det vi har ändå. Får man väl ändå säga. En av dem, Jed Spence, springer runt där med olika färger på dojen. Och det kan man ju tycka vad man vill om. Jag är inte superpositiv till det. Men jag hör vad du säger och de är väl inte min favorit att ta hem det kanske.
Nej, det var sorgligt att se igår faktiskt. Och Rice får alltså spela högerback sista 20 minuterna. Så det finns fler länder som har lite att jobba med.
Men nu ska vi åter till vardagen då. Mysigt att allsvenskan är tillbaka. Från de här franska världsstjärnorna tillbaka till gnugget. Nu ska Tali till Stora Valla. Där snackar vi ju kontraster, eller hur?
Jag var på Werners 50-årsfest här.
Berätta.
Jag kan inte berätta allt. Men jag skulle parkera om bilen, sa till frugan. Så jag kom tillbaka efter 3,5 timmar typ. otroligt mysigt. De var på Stora Valla såklart. På kortsidan där. Och Werner hade styrt upp det kanonbra. Så det var verkligen, verkligen mysigt. Och det liksom, jag försökte liksom jobba lite med dem. Vad är det på gång? Hur känns det? Och sådär typ. Och de fick ju på en panik då när den här mittbacken har försvunnit. Pickarna som varit skadad. Många började smyga med mig. Vad säger du Pontus? De började säga, Milosevic, tror han är helt körd på att komma hit eller inte? Sådär. Och då var det så här, jag vet faktiskt inte. Jag vill inte riktigt gå in i det där. Men vad tror ni om det?
Ja, han krigar med Rinkeby. Jag vet inte vilken division det är, men den övergångssumman känns det som man kommer överens om rätt så lätt. Sen om han är i, jag vet inte, om han är skickat spela. Det har gått rätt länge sedan han spelade. Han var över i Portsmouth, en liten sväng där, fick inte spela någonting. Så det har ju gått rätt så mycket tid och jag vet ju själv av erfarenhet. Det går rätt så snabbt där efter 30 om man inte liksom får kontinuerlig träning och speltid på det sättet som man behöver ha. Så att jag vet inte, det är väl en nödlösning såklart och en bra kille att ha i laget, men jag vet inte. Jag tror att de behöver, Pickarainen har ju varit deras bästa försvarare, så det är klart att det är ett oerhört tapp för dem. Nu verkar det som att de tappar Rafferty också, som kanske har varit deras bästa spelare framåt. Så att Werner behöver nog komma ifrån den där baksmällan rätt så snabbt. Och nästa gång kan han ju skicka en inbjudan till mig också, för jag kommer gärna att fira Werner. Så att Degerfors faktiskt kan hänga kvar, för det ser riktigt brunt ut för dem nu, det måste jag säga.
Ja, hur illa är det aktien för Degerfors nu då, med Rafferty också?
Nej, men jag har ju tyckt att de har haft ett ganska bra lag på pappret. Alltså då menar jag så att de ska i alla fall ha 5 lag bakom sig. Det har ju inte riktigt sett ut så. Och man är ju eländiga på Valla, vilket är helt otroligt. Man vann alltså en match förra året. Och den var mot Värnamo, när Värnamo var som absolut sämst. Och de skulle faktiskt ha fått poäng den matchen, fast de hade utvisning. Och i år har de vunnit mot AIK. Där måste de ju fixa till blixtfort. För det vet ju du Pontus, då har vi gjort några matcher mot Degerfors ändå. Dit åkte man inte och hämtade 3 poäng hur som helst. Man fick ju ta i alla fall, liksom, även om ni var jävligt bra. Sådär. Men nu är det ju liksom på något sätt, folk tycker det är roligt, fin arena har blivit och mattan är bra och allt det där liksom. Så att, nej, Werner måste jobba. Det är ju mittback, det är framåt, det är liksom, de måste få ordning på det där nu. Och framförallt få kontinuitet. Jag menar på att försöka hitta en elva av det där och sen köra på det och inte fladdra så mycket med olika taktiker och olika spelare och sådär. Utan att man bestämmer sig för en elva och kör, det tror jag är framgång.
Du måste ge oss någonting mer från Werners fest. Vi kan inte släppa.
Vad drack ni i spriten nu? Var du dunkar eller var du flaska? För det känns nämligen som att allting tyder på att det kanske var ju dunk. Och är det inte det så blir jag fan besviken.
Alltså, jag körde ju bil. Så att jag var inte riktigt så här tok fram med de där grejerna. Men det kändes som att det var någon form av bål i alla fall. För Hulon, han hade aldrig tomt i glaset. Så kanske det var ju inte oväntat.
Bål, fan var old school.
Ja, det var så. Men sen hade de i alla fall ölburkar, såg jag. Men jag kände inte igen märket. Men att, nej, det var otroligt. Och sen höra lite historier där. Andreas Andersson var där och drog in historia. De har ju hållit på sedan de gick i 9:an och sådär. Och han, vad heter han, Björn, värmlänningen som är så jävla rolig, som var med i Smala Sussi och slog igenom i,
ja, just det,
i bröllopsfotografen.
Ja, det ringer en klocka nu, säger, ja, Björn, men vi kan nog stanna där, för
efterhållet
lite värpa fram.
Han är otrolig, alltså. Han tittade på mig, för han såg att, vet, folk satt och dräggla, klockan var vid 8 redan. Och så sa han, jag ska testa ett skämt här. Vad är det som är viktigt när man köper fotbollsskor? Sa han då. Ja, det var tyst. Och så sa han, att de passar bra. Och då satt alla bara så här, åh. Jag tyckte det var rätt så roligt. Men då märkte
det, säger väl kanske mer om dig än om dem på festen. Då hade jag hellre suttit och dräglat, tror jag.
Vi måste också, det här med att du säger till frugan att du ska ut och parkera om bilen, och så drar du på fest.
Ja, det är ont om parkeringen här i det jag bor.
Är du så hårt hållen?
Nej, absolut inte. Men att det var inte aktuellt. Och festen höll på till efter ett någon gång där. Och då, det är liksom, man måste ta sitt ansvar, så kan man säga. Och jag körde också, så att det var lugnt och städat. Men ja, jag vet, jag var där förr på fester, och där har hänt grejer. Så att jag tog det lugnt den här gången.
Ja. Värmblom vill ha en inbjudan till nästa år.
Ja, jag kör inte bil, så jag lär ju få den förra axé nästa gång i alla fall, om jag känner Werner rätt.
Men åter till Taha Ali. Tror ni att han spelar? Han själv var ju lite så här, vi får se. Tror ni att han spelar i helgen?
Alltså, det beror väl på om Malmö säger till honom att spela, tänker jag. Jag tycker inte att det ska vara något val. Om de tycker att han är så pass skickad att han ska spela, så ska han väl spela. Han är under kontrakt. Så jag tycker att klubbarna äger den frågan. Sen är det klart, nu för tiden frågar man ju lite hur det är med dem och hur de mår och allt det där. Så det är väl kanske det som är emot dem. Jag tycker att om han är i spelgott skick, han har ju inte spelat ihjäl sig där borta, om man säger så. Det är lite jetlag emot, och det är en spelare som Malmö faktiskt behöver, och de behöver ju varenda poäng de kan få och så vidare. Så kan han spela, så tycker jag att han ska vara med. Sen om han spelar på start eller inte, det är en annan femma, men jetlag är ju inte så jobbigt. Det finns ju rätt så bra hjälp mot det där nu för tiden också. De har några dagar på sig att faktiskt komma igen, så att i Malmö suveräna det här, så äger de den frågan helt och hållet och sätter honom i alla fall minst på bänken, det tycker jag.
Ja, hans kontrakt går ju ut i vinter, och han säger ju själv att om det är någon gång han ska sälja, så är det nu. Han måste ju ha ökat sitt värde ganska rejält nu här efter inhoppet mot Frankrike, eller vad tror ni?
Jo, men han är alltid pigg när han spelar, och man gillar den där typen och utmanar och sådär. Det som har varit är ju slutprodukten, och det där alla tjatar om hela tiden, det blir för lite. Men tittar man isolerat på honom bara, så har han ju gett målchansen, de har bränt och skjutit utanför och skjuter på mål, att det är en sån sak. Så han skulle kunna ha betydligt mer poäng då. Speciellt pass. Han har ju lite sämre på avslutet, lite sämre på tillslagen där och sånt. Men allt annat är ju superkul att kolla på och sådär. Så att jag är förvånad att han har fått vara kvar så länge som han har fått i Malmö. Samtidigt som jag aldrig känner att han har haft riktigt det där förtroendet hela tiden hos Malmö. Utan det är ju mycket inhopp och komma in eller sådär och få gå av. Och han har ju en spelstil som, om man, jag som gammal ytterback, hade skalat ner någon där ute, och sen så ser man byta och han kommer in. Alltså det är ju, det är inte dröjt länge när man hade haft en känning i baksidan, alltså, för att det där är ju hopplöst att möta. Men jag tror som Pontus, han kommer ju vara med i truppen, sen får man se. För jag tror också att man har ju liksom tränat in ett lag nu för den här första matchen, så pass viktig är ju den. Så kommer en ny tränare in också, som naturligtvis inte har hunnit satt sin prägel än och sådär. Så att det är fortfarande lite rörigt i Malmö, men jag tror att de behöver ju honom i alla fall. Det är ingen tvekan om det.
Kan inte det vara en grej då, att man är en supersub? Måste man vara en startspelare? Kan inte han alltid vara liksom en sån som kommer in när folk börjar bli trötta i benen?
Ja, fast i allsvenskan så tycker jag nog att han har lite för hög nivå för att vara en supersub, om jag ska vara helt ärlig. Det har varit skillnad om han var det han var för några år sedan kanske. Då kommer han in betydligt mer från bänk och sådär. Jag tycker han är startspelare alltså definitivt, och utomlands absolut, då hade man kunnat ta honom sista 30. Och det har blivit så modernt det här med att slutelvan är så viktig, och det är den ju absolut, och då är han ju ett supervapen för de flesta klubbar, skulle jag säga. Jag tycker han visade det även mot Frankrike. Visst, nu gick de på halvfart och backade hem och spelade av den matchen, men det krävs ändå lite skills för att göra det han ändå gjorde under den korta tiden.
Vad skulle vara ett rimligt steg för honom nu då? Vad tycker ni han skulle passa i för liga och för klubb?
AIK behöver ju... Skojar bara. Nej, men han ska ju vara i typ Holland eller sådana här liksom, där man får dribbla på och köra liksom. Han är värd ett äventyr, absolut. Lite late bloomer, var i Sollentuna, hamnade i Örebro. Fick lämna efter ett ass där, lämna till Västerås, vräkte in poäng. Örebro åkte ut, så tänkte man, ja, men han spelade upp dem igen. Då sålde de han till Helsingborg och sen till Malmö. Och så att han har haft en lång, lång resa och är värd att vara där ute, tycker jag. Men jag är dålig på det där, liksom, för att han har ändå en spelstil som många länder, om man säger det, att de får fram. Till exempel när Pontus var köpt, så var det därför att han hade någonting som de andra inte hade, liksom. Med fysiken och jobba hårt och liksom vara något annat. Om man är den där typen som de nästan alltid får fram, holländare och såna här som tycker det är kul att dribbla Spanien och sånt, då blir inte det att det sticker ut på samma sätt. Så känner väl jag, men att...
Där sätter du faktiskt fingret på något jävligt intressant, tycker jag. För när du pratar om Holland så ruskar jag lite på huvudet här. För där har de ju exakt den typen av spel. Jag hade hellre sett något kanske lite sämre lag i Italien eller någonting där man kanske sticker ut på ett annat sätt. Jag pratar mycket med Emil Holm om det här. Liksom, det har ju ryktats om att han är på väg till England och så vidare. Men vad fan ska du dit och göra? Där är ju alla lika stora och snabba som du. I Italien är du ju unik på det sättet. Det är ju därför folk har fått upp ögonen på dig, att du får spela i så bra lag som du faktiskt får göra det. Så att jag tycker att karriärsplaneringen, om vi ska kalla det för det, är jävligt viktig här, det steget han tar, med tanke på att han är lite äldre också. Skulle han gå till ett holländskt lag, ja, men då kan det vara att de satsar på någon lite yngre kille som har ungefär samma skillset som han själv har. Så att där är det viktigt för han, tycker jag, att han går rätt med tanke på de unika egenskaperna han faktiskt har.
Mm. Idag tillträdde ju Gaute Hellstrup då som ny huvudtränare och kom ju närmast från Bodø/Glimt där han var assisterande. Vad tycker ni, är han rätt man att leda Malmö FF?
Jag är förundrad att inte de har kört mer på den norska stilen, med tanke på hur jag tycker att Malmö FF ska spela det här med liksom gå på strupen, hög press, jobba som fan, in med folk i boxen, vinna returbollar, in med bollen igen och liksom gå i djupet, jobba hårt och sådär. Så det där liksom Malmö som jag mötte och tyckte var jättejobbigt att möta. De har haft Åge som gjorde succé i Malmö, så är det ju. Men sen har det ju liksom varit danskar och lite andra möjligt. Jag tror att det här kan bli jättebra om han ta med sig lite från Bodø/Glimt-grejen, och det tror jag såklart att han har gjort. Han var ju också i Tromsö där han gjorde rätt så bra jobb. Och gå från Tromsö, Amanda, till Bodø, det ses inte mellan fingrarna hur lätt som helst. Så att det finns lite tryck i han också, det gillar jag.
Mm. Mm.
Och han får med sig en assistent vad det verkar som också, vilket jag tycker är väldigt positivt. Så att jag skulle vara rätt så nöjd om jag var Malmö-supporter, för att jag tror att han kan få ordning på det här. Och då pratar vi om, vi måste ändå ge nu två fönster för innan man ska veta exakt då. Men han kommer ju se saker och vet ju också spelare i Norge som skulle kunna vara aktuella.
Vad har du för koll på honom, Wernbloom, och vad han står för?
Nej, men rätt så dålig koll faktiskt. Och därför ska det bli så intressant att följa upp Malmö här under de närmsta veckorna och se om man kan implementera lite det av det vi har fått se av Bodø, för de har man ju följt betydligt närmare deras framfart i Europa. Men det är klart att det är en sak att göra det i Bodø, med all respekt för dem. Det är en annan sak att göra det i en stor klubb som Malmö. Och då menar jag mer alltså storleken på stad, supportrar. Du har inte minus 15 där när Europalagen kommer upp och så vidare. Va? Så att det är någonting annat. Och det här vet ju alla bättre än vad jag vet. Men att gå från assisterande tränare till huvudtränare, det steget är rätt så stort. Även om jag tror att det har blivit lite mindre nu för tiden, med tanke på att det inte bara är goa gubbar som lägger kornen nu för tiden, utan nu är de ju rätt så involverade i träningen och sådär, och även i laguttagningar på ett helt annat sätt än vad man kanske var förr. Så att det steget behöver man ju klara, och det återstår ju faktiskt att se om han gör det.
Sätt inte igång mig på assisterande och grejer. Men han har ju alltså varit Tromsö själv. Alltså, han kan de där sakerna. Så, och jag gillar att han byter lag och inte tar över någon annanstans. De assisterande ger jag inte mycket för. Jag förstår vad du menar, och det är klart att det är stor skillnad. Men du vet ju också, du har ju träffat norska tränare. De är ju väldigt tydliga, så kan man ju säga. Och de kan allting och sådär på ett bra sätt. Liksom, så att Jag tror att det här kommer gå galant faktiskt. Och han skiter i vad de heter och vad det är, allt sånt där. Det kan vara ganska skönt ibland att få in en ny som bara så här springer runt och så spelar runt där. Ja, men jag kostar 40 miljoner stick bara liksom så. Jag gillar den typen alltså.
Ja, nej, jag har ju haft som sagt Arne Erlandsen, gav vi oss unga chansen en gång i Blåvitt, och han var exakt det du sa. Nu var ju inte han världens bästa fotbollstränare kanske, men han gav blanka fan i hur gammal du var eller hur mycket du tjänar. Han sa att de som springer mest och kämpar mest, de kommer att spela för mig. De som inte gör det kan faktiskt dra härifrån. Och det var han supertydlig med och det fick resultat direkt och gav framförallt oss unga stora chanser.
Det verkar ju som, eller i varje fall kommit rapporter om att han får med sig också Asmund Björken som går in som assisterande och som ju då kommer från Bodø/Glimt, även han, så att de känner varandra väl. Hur viktigt är det? Det har vi pratat om förut, att man får med sig en assisterande som man har koll på och litar på.
Jag tycker inte bara man ska få med sig assisterande, jag tycker man ska vara hela staben. Jag tycker vi börjar närma oss det rent ekonomiskt också i klubban, att vi har råd med det. Alltså, man ska inte gå runt och ha massa jävla hjälptränare och sådär. Vi måste komma ifrån det så det blir närmare sig Europa. Man ska ha en målvaktstränare, man ska ha en fystränare, man ska ha en, två assisterande med sig som huvudtränare. Och sen när den huvudtränaren får sparken, då ryker hela jävla bunten och så in med ett nytt gäng på det. Så att det liksom, så man inte blir kvar med någonting eller har kvar någonting som inte drar åt samma håll. Utan de är ett team. Och de ska kunna lita på varandra i bort och tort. När de gör jobbet bra, då ska de få praise för det. Och när det går dåligt ska de få sparken och få flytta på sig. Så jag tycker det, vi måste komma dit om vi vill att den svenska fotbollen liksom ska kunna konkurrera på ett bättre sätt ute i Europa. Det tror jag faktiskt.
100% rätt. Och framförallt är det så skönt då. Om vi kommer till ett nytt ställe, du, ja, vi tre då. Och sen så säger du Pontus som huvudtränare att Axel, du kör igång det där, Amanda, du kör igång försvarsspelet. Vi vet exakt vad du menar, vi vet vilka övningar vi ska börja med, vi vet vad vi ska trycka på, allting bara löser sig. Att vi ska ha massa möten om att berätta hur vi ska spela. Och så ska man gå ut och göra det, och sen när man går ut och gör det så gör jag fel håll för jag har missuppfattat och du måste gå in i alla fall och sätta till. Det är klart att det finns massor med saker som är negativt med att man får ärva ASS-tränare ju. Jag var faktiskt på ett jobbintervju i Kostart en gång när det var några nya som hade öppnat någon spelbolag och hade hur mycket pengar som helst. Och så gav sportchefen mig ett blankt papper så sa han, det bara fyll i allt du vill ha så får du det. Och jag blev så här skitglad från början tills jag bara så här, vem har jag? Jag har ju fått ärvt mina hela tiden. Och hade inget sån här, han vill ha som ass, sen vill ha den här målvakt och så här. Jag hade ingenting. Jag satt med ett blankt papper bara och tittade och så sa jag, ja jag får höra av mig sen. För det är en sak att sitta och flytta saltkar på en middag med massa gamla tränare och sånt. Och också jobba ihop. Sen tror jag liksom att utomlands är det väl så att man får en budget så här. Det här kostar tränarteamet, sen får du göra vad du vill med det. Så då kanske jag säger att okej, ass, nu får det här mycket, målvaktstränare får så här mycket. Och sen är det ju om de vill vara med på det eller inte. Och då blir det liksom att när sparken är så vet man exakt vilken liksom, ekonomi det är i alla fall. Och det är inte att man förhandlar en och en hela tiden så. Och det tror jag också är viktigt. Men jag håller med dig Pontus, ska vi ta nästa steg så måste det bli så här. För det ser man på Rydström och han Theo som har hållit ihop. Och att Theo på sekunden lämnar när Rydström får lämna. Jag ger så stor respekt till det alltså. Jag lyfter verkligen på hatten. Det är stort av honom. Och jag tror jättemycket på det där att man ska ha, som Kim och Tolle var, att man vet att det är, liksom, de här hör ihop, det är så det funkar. Jag tror det är jätteviktigt.
Vad tycker ni att Malmö-supporterna kan ha och liksom förvänta sig här nu då med den här duon?
Ja, jättemycket. Jag är helt övertygad om att de kommer liksom bli bättre och bättre. Och hamnar ju i absoluta toppen. Sen kommer de ju inte vinna guld i år. Det är ju ingen chans. Men att de kommer bygga på någonting som gör att nästa fönster blir jätteintressant. Det är tråkigt att behöva säga det nu att det är slut på guld. Men det är ju det. Men att de har ju alla möjligheter att bli topp 4. Absolut. Och där ska de ju vara tycker jag. Så att, men jag vill se en utveckling där supporterna börjar tro på det igen. Och att det inte suckas. Och att det inte blir den här kontrollerade anfallsfotbollen. Utan att det ska liksom in med grejer. Så att det ger energi på stadion där nere. Och allt det där. Så att jag vill se liksom att ett Malmö som börjar få lite framtidstro. Och lite tryck igen i grejerna. Istället för det här lite mätta och trötta. Och det kommer att ordna sig. Så att jag ser verkligen, verkligen fram emot det här. Och det borde supporterna med göra.
Sen har de ju faktiskt börjat ta in lite spel. Jag tog in någon sån här Sigunda striker här nu från bänken i Legan och, eller Leganes eller vad fan man uttalade.
Diego Garcia eller?
Ja, precis.
Ja, och vad så har ni för förväntningar
liksom,
där?
Ja, men så har man gjort sig av med Sigus och så Berglund har börjat jobba lite liksom, skära bort lite dödkött i den här truppen. Jag tror det är viktigt att få in lite nytt blod i truppen. Folk som stångas på träning som vi visar upp sig även om vi inte vet kvaliteten på den här anfallaren. Jag tror att det är superviktigt. Det och att man får in en ny tränare. Det kommer liksom väcka liv lite i säsongen, det tror jag faktiskt. Och även om de har varit lite sena med den här rekryteringen av tränare så tycker jag ändå att man gör rätt så många bra saker nu. Och man börjar lite i rätt ände. Sen behöver man ju fortfarande förstärka den där truppen och även bli av med ytterligare lite spelare tycker jag, men det, fönstret är fortfarande öppet och kommer ju vara det ett tag till, så att de har tid på sig.
Ja, det är inte ens öppet än.
Nej, precis. Förlåt.
Men jag fattar vad du menar. Det lever ju i alla fall så. Så att, och jag har tittat lite på den här forwarden, lite hur han rörde sig och sådär. Så såg det så spännande ut, tycker jag. Sen är det väldigt svårt att titta på de här liksom sekunda, eller man tittar på Finland och gör drömmål, så står två gubbar med keps bakom mål och pratar om något annat. Så man vet inte riktigt vad det betyder när det väl, när man väl kör så där. Men jag tyckte han såg lite spännande ut faktiskt. Så vi får se. Men man kanske inte, någonting har man lärt sig i Malmö kanske, att man inte ska gå ut och säga att man har kollat 100 tränare och man har verkligen fått fram det bästa och så här, utan att man bara liksom kan säga ibland att den här tränaren tror vi på och hoppas det jättebra att det ska fungera. Gjorde inte det, så gjorde det inte det. Man behöver inte ha en fallhöjd som är enorm där liksom man ska bli hånad och sådär, utan man går ju på någonting man tror ska funka, och nu helt plötsligt så ville man ta in den här tränaren för att han spelar den fotboll de vill spela. Och då blir min fråga, vill inte den här spanjoren göra det? Eller har de kommit på ett nytt sätt igen att spela? Vilket gör att det blir så konstigt om man ska hålla på och liksom lyssna på allt de säger. Däremot så tycker jag ju att Malmö ska vara lite mer nordiska. Det där som var deras framgångsfaktor förut. Med norska spelare, med danska spelare och sådär. Och inte hålla på i massa olika länder och tro att det ska sitta där. Utan jag tror att man måste ha den här skandinaviska hårt jobbande grejen. Liksom, jag tror att den är viktig, och det har jag sagt om IFK Göteborg också. Att man inte ska vara liksom blyg för att man vet vilken typ av spelare man vill ha och hur det ska fungera. Och att man inte behöver lägga ner jättemycket jobb på hur allting funkar och sånt. Jag tror att det är smart alltså. Och när Malmö var som bäst, jag menar Åge, och sen hade du Berget och allihopa de här. Jag fattar inte att man har krånglat så mycket.
Nu är han ju som sagt då första dagen på jobbet idag, Hellstrup, men han leder sin första match redan till helgen. Det blir ju Degerfors Malmö på lördag. Tror ni att det är liksom en bra lagom värdemätning här inför eller efter uppehållet, ett lite stukat Degerfors?
Ja, definitivt. Det är ju en klar, vad ska man säga, överkomlig motståndare. Det får man ändå säga, och det är ju en match som de faktiskt ska vinna och de ska börja klättra i den här tabellen. Men jag är rätt sugen på att se hur de ställer upp. De har ju haft problem med försvarsspelet och man kan skylla på försvarare och sådär, men det är ju helheten som jag tycker har sett rätt så dåligt ut. Alltså jag tycker man har varit överkörda på mitten rätt så ofta. Jag håller ju Otto Rosengren som en av de absolut bästa i allsvenskan, men bredvid honom så har de ju liksom hattat alldeles för mycket och de har liksom inte fått något bättre. Det där känns som att de alltid bara har varit 2-3 och förlorat den kampen i nästan alla matcher. Så där behöver man ju göra någonting för att hitta. Men det är klart, har de tagit in den här spanjoren då som ska spela, så ska även Botheim in där. Det är klart, då kanske det lutar mer och två anfallare. Men då får man ju kanske göra som Sverige. Då behöver man ju ändå låsa mitten. Och det, man har varit för svag där. Tycker att det är det absolut värsta med Malmö, är att man har förlorat mittfältskampen allt för ofta. Och det är inte likt Malmö, för där har ju de varit helt överlägsna i många år. Jag kommer ihåg när Hugo Larsson, Peña och Christiansen sprang runt där. Dra åt helvete, där vann man inga matcher mot dem kan jag säga, utan då var de bra på riktigt och de behöver någonstans hitta tillbaka dit. Nu har de inte riktigt den kvaliteten, men man behöver ändå hitta, börja närma sig där igen om man ska vara med och slåss om guld.
Alltså det han gjorde var ju att göra planen större, som liksom spanjorerna oftast vill göra, att man går brett ut med ytterspelare och man öppnar upp planen för att det ska bli svårt för andra laget att försvara. Men det är precis som du säger, Pontus, att det brydde sig inte folk riktigt om, utan de fick ut på en kant, stängde ner där, vann, och så kom de i mitten när laget var långt och brett och såg för jävligt ut. Från att man hade spelat ganska intensivt med nära, var spelarna varit nära varandra hela tiden. Det är ju sånt som kommer bli skillnad nu. Och vi har ju faktiskt ett lillbode redan i Pontus hemstad faktiskt. Ja, inte Kungälv då, men att med guys. Och vi har ju sett vad de kan göra med sitt sätt att pressa och spela och så här. Så att det kommer nog bli något liknande skulle jag säga. Och då är man ju väldigt centralt starka, precis som du säger, Pontus. Det kommer vara extremt viktigt. Och där kommer inte handläggarna fingrar emellan, utan nu ska det börja jobbas ihop och få ihop det där på ett bättre sätt. För det har sett eländigt ut faktiskt.
Mm. Spännande blir att följa till helgen i varje fall. Vi flyttar fokus till Elfsborg då. Alexander Jensen återvänder till allsvenskan. Vad tänker ni om den värvningen av Elfsborg?
Men det är väl alltid lite varningsklockor när folk inte lyckas i utlandet, och det är ju inte så att det är något världslag han gick till ifrån BP. Det var väl Aberdeen om jag inte är snett, Jimmy Tillin tog väl dit honom. lyckas inte helt där och återvänder. Sen behöver inte det betyda att det är dåligt, han är fortfarande ung och Elfsborg behöver ju få in spelare, och det här är väl egentligen bland de första värvningarna som Hamberg får vara med och handplocka själv.
Tror du att han har varit med om det? Han har suttit på bänken och ritat hörnvariant.
Ja, han har hunnit att dra något Skype-samtal däremellan är väl ändå känslan. Så nu ska det bli intressant att följa Elfsborg på riktigt. Jag tycker att han har gjort det fantastiskt. Han har fått till resultatet. Han har återigen börjat det här som jag älskar. När man börjar rätt ände med att sätta ett försvarsspel. Få med sig resultat. Då får man också andas lite. Man får lite självförtroende. Nu kan de sakta men säkert börja bygga det här nya Elfsborg då under Hamberg, och så framförallt så är han på plats och kan göra det från och med nu då. Så att det ska bli intressant att följa dem också och se om de kan få ytterligare lite fart. För de behöver prestera bättre än vad de har gjort. Resultaten har varit bra, med prestationerna har kanske inte riktigt varit i paritet med resultaten. Så får man bara upp det lite, och samtidigt då som man inte tummar på det här fina försvarsspelet som man har haft, så tror jag att man kan vara med där uppe. Man kommer antagligen inte kriga om något guld, men man kan definitivt vara ett övre halvanlag. Och för Elfsborg, som är en så pass liten klubb i sammanhanget ändå, innebär ju det att man faktiskt kan göra som man har gjort innan. Vinna ett guld då och då om man är det på sikt.
Klass nu förvärv, säger jag. Det kommer passa Elfsborg som handen i handsken. Jag håller med dig också, Pontus. Så börja bakifrån, vann lite oförtjänt. Sen börjar man spela bra, då fick man ingenting. Så på något sätt så är det väl jämnt där de är nu. Men det kändes lite konstigt. Ju bättre Elfsborg spelade, desto mer förlorar de. Men det här är klass nu förvärv, absolut. Och van att spela konstgräs också, som med BP, som gör att övergången där kommer inte vara några stora problem. Så att det är väldigt, väldigt smart rekrytering av Andreasson och dem. För det måste jag säga, att han var så jävla bra i BP. Så att han kommer bli svinbra här.
Mm. Men det här som du nämner av Wernbloom, att Hamberg är tillbaka nu. Han lämnar ju landslaget helt för att fokusera på jobbet i Elfsborg. Tror ni att det är Elfsborg som har krävt det?
Ja, definitivt. Och sen tror jag han själv också kände väl det, att det var det här VM:et, sen är det bara att kliva av och nu är det fokus på rätt saker.
Han ville ju fortsätta, sa han ju i intervju.
Ja, samtidigt så, jag vet inte, hade han velat det så hade han väl gjort det, tänker jag. Men då hade han ju kanske inte kunnat fortsätta med Elfsborg. Man får lite välja, man kan inte ha kakan och äta den. Så att jag tycker att det är rätt. Och nu kommer han ju slippa de här jävla frågorna som man märker han har blivit irriterad över när det kommer till vart ligger hans lojalitet och så vidare. Nu är det fullt fokus på Elfsborg, och jag tycker att det förtjänar Elfsborg också. Och jag tror någonstans att det kommer vara bra för Hamberg och hans karriär framåt också.
Mm. Han är ju en assistent, så jag förstår ju att han blir irriterad på det här, för att han har ju inte riktigt fattat att han är huvudtränaren. Hur viktigt det är att man är på plats hela tiden, och att man liksom, det är jätteviktigt allt du säger, allt du gör. Det är liksom det viktigaste som finns. Spelarna, de kan ha jättestor respekt för assistenttränare, de är jätteduktiga och allting sånt där, men det är inte samma sak ändå som när huvudtränaren säger någonting och sådär. Så att jag måste säga det, att han har inte riktigt förstått det än. Han kommer förstå det, att så där kan man inte göra. Man kan inte vara liksom en huvudtränare och sen sticka iväg och vara assistent i ett landslag och så. Det funkar inte riktigt. Däremot har han ju börjat helt rätt ända. Jag har jättestora förhoppningar och förväntningar på Elfsborg. Jag tycker att han verkar vara otroligt, otroligt bra. Och sen gillar jag att han var så jävla tjurig på ett uttalande jag sa om Östersund för typ 10 år sedan, 11 år sedan. Att det fortfarande satt i bröstet, där var jag jävligt nöjd över. Alltså.
Fan, det hedrar honom ändå, kan jag tycka. Jag älskar så här gamla elefanter som aldrig glömmer någonting. Utan han ska hata dig fortsatt här nu. Jag är team Hamberg här definitivt i hatet mot dig, Jan.
Du vet inte ens vad det gällde, men jag förstår ju att du försöker göra allt.
Låter som att Wernbloom är likadan. Har du en sån svart lista med folk som liksom sa något dumt för 10 år sedan?
Ja, vi pratade om det, förra gången. Alla de här förlåt som helst.
Ja, men det är fan ingen egenskap som är särskilt vacker. Min fru brukar påpeka att jag är extremt långsint. Men det är klart, jag glömmer aldrig en oförrätt. Och det verkar inte Hamberg göra heller. Och det är som sagt.
Det var ingen oförrätt. Det var absolut ingen ofred. När de kom upp och spelade sin possession fotboll, så spelade de med ryggen mot mål. Då sa jag någon gång så här: vaktmästaren kan skjuta bort vårat mål, de hade inte märkt det i alla fall. Och det har varit jättejobbigt för honom. Det är väl ingen ofred.
Ja, stäng igen bara där i studion. Sitt och prata positivt istället. Det är det alla vill.
Nej, för fan. Nej, men långsint, det kommer man inte långt på om man ska jobba som tränare och sådär. Sen som Pontus, han lever ju på att vara långsint och vara förbannad. Och ställa in tacklingar 4 år senare. Han har fått någon liten knuff i ryggen på något inkast i Åtvidaberg borta eller någonting. Så det är ju klart att det är olika drivkrafter. Så är det ju.
Du känns ju helt tvärtom Axén, snarare att du gillar när folk biter ifrån och hugger på dig.
Mycket roligare än de här som tycker att allt är perfekt och det är så roligt allting. Jag har älskat nu när jag varit lite ute på stan och sådär i olika städer när de säger så här: fan Axén, jag älskar dig typ. Men fan, jag vill slå dig på käften ibland alltså. Det är precis det som är det bästa jag vet alltså. För att man är inte perfekt och man tycker inte allt samma. Så jag tycker att fotboll är verkligen sånt också att det är så helt på vem du träffar som tycker vissa saker. Possession-fotbollen i VM nu, jag blir så trött alltså, jag vill bara gå och lägga mig. Alltså, det är så
men du, bara snabb grej där då. Håll lite pendeln på och slå tillbaka lite. Jag blir så jävla, förlåt att jag halkar in på VM här igen, Amanda. Men jag blev så jävla glad när jag såg brassarna möta Japan. Sen bara, fan, om vi ska börja slå lite inlägg här igen. Mm. Och så vänder man matchen bara, du vet, och slår den på Endrick. Han är två äpplen hög där inne, men det händer ju saker på andra bollarna. Helt plötsligt är Casemiro där och nickar in en boll för att man har fått ett tryck. Det där gjorde mig jävligt glad, för jag älskar possession-fotboll. Men inte när den är destruktiv och bara i sidled och tillbaka och liksom man står och passar två meters passning. Utan använder man hela planen och att det liksom finns en slutprodukt och man öser in bollar i straffområdet. Det är det värsta som finns att försvara sig på. För man vet att förr eller senare så ringer det på en andra, tredje boll. Liksom. Så att, nej, jag tror att den pennan är på väg att liksom slå tillbaka lite. Att folk börjar fatta att man behöver inte leta de här jävla cutbacksen och sådär. In med skiten, de blir stressade. Ett misstag från någon så ligger bollen i målet.
Ja, och det är väl så Belgien också vända allting från, för possession för mig, du får säga vad du vill, Wernbloom, men det är just det där, börja om, vända på spelet, leta efter något som inte finns, börja om igen, alltså jag är så trött på det där, plus, vi håller på lite här på VM då, men när Skottlands mittbackar står och ska hålla på och surfa på bollen som mittback och vara lite sköna, då har jag gett upp hoppet alltså. Så jag hoppas verkligen som du säger på något, att folk börjar förstå vad fotboll är, att det är intermittent, det är ett fint ord jag har lärt mig, det är oregelbundet, ibland måste du spela långsamt, ibland måste du spela fort, det beror på vart ytorna finns, ibland måste du gå bakom, ibland måste du spela framför, ibland måste du spela inlägg, ibland måste du göra något annat. Det är det som är fotboll, och det är de bästa lagarna som klarar av att göra båda de där sakerna. Att kunna känna av vad det vi behöver göra nu liksom. Så det är därför stora forwards har haft, tycker jag då, i allsvenskan stora effekter, för att de kan nicka och att de finns där inne på inlägg. Det är för att mittbackarna idag, de är inte liksom gjorda för att nicka bort bollar, de är gjorda för att vara bra med bollen. Så de här stora fysiska forwarderna, vi kommer ju till Hansen igen som har kommit till Sirius nu, som ser jävligt intressant ut tycker jag på det sättet. Men de gör mycket mål nu, och det borde folk förstå lite att vad det som behövs faktiskt.
Men jag tror liksom att återigen att det är på väg tillbaka. Förlåt Amanda att jag bara sticker in här, men jag har det bästa laget jag någonsin har mött. Det är Bayern München på borta. Då hade de Ribéry och Robben på varsin kant. Xabi Alonso i mitten. Man ser ju inte särskilt mycket spelvändningar heller. Alltså det är oftast tre passningar innan bollen går från kantiga. De piskar den in på honom, vända på spelet. Gick det inte där, kom den här. Fan, man hann inte ens snyta sig i mitten liksom. Alltså du vet, det var ju fruktansvärt. Det kom bara ven bollar från kantiga. Men man hinner inte. Och så använder de hela liksom spelbredden. Nu ska ju alla in i mitten och hålla på och trockla. Men jag tycker man ser mer och mer att fan, vi kanske ställer folk på kanterna. Och så bara trycker vi hela tiden. Kom till avslut. Nytt anfall igen, vinn bollen, kom tillbaka. Man hinner inte andas. Du vet, besluten du tar när du är så trött är bedrövliga, och det är bara att skicka över ansvaret på nästa spelare när man är så under tryck. Och jag tycker även Sverige mot Frankrike syntes rätt tydligt när de ställde Barcola på en kant och så var det väl Dembélé på andra, och så håller sig mitt helvete vad det gick undan när de väl anföll.
Behöver inte hålla på och be om ursäkt, herregud, det är en intressant diskussion. Kommer de här förlåt sms'en här nu efter sändningen?
Nej, fan, nu har jag ju sagt förlåt, nu räcker det. Nu har jag jävla måtta på det, så många förlåt har jag inte in med.
Kommer ni ihåg det här tv-programmet, förlåt?
Nej, be om
vänta, jo, det känns lite bekant, vad var det nu?
Fan, du vet, helt plötsligt gick de upp i någon gammal trappuppgång, ringde på, öppnade någon stackars tjej där och bara, förlåt, stod det någon kille där och hon bara, vem är du? Vi gick i fyran ihop och jag kastade en snöboll på dig.
Ja men fan, vilket jävla fint program. Så man kan få sån där, bara, fan, jag var inte schysst där. Så där kan jag ju tänka, vad fan, bra program, inför det igen gärna, så kan jag säga förlåt till någon när man var lite dum. Och inte på fotbollsplanen där, för där ska man aldrig säga förlåt, för det är andra spelregler.
Nästa avsnitt, Wernbloom, då får du ha tänkt ut din lilla lista.
Ja, tack.
Jag skulle få ringa på den här dörren här hemma, så herregud.
Ja, vad det hade klingat. Vad var det förresten det fina ordet du hade lärt dig? Säg det igen.
Intermittent.
Intermittent.
Oregelbundet. Mm. Det där fotboll är. Det där som är, liksom, om man säger som jag, svårt för de här alla, att man bara ska gå efter siffror. Om jag nu säger att vi ligger under, Pontus Jansson är på mitten, eller Pontus Jansson, Wernbloom, jag säger så här, nu ska du gå in i boxen, vi ligger under, kör som fan. Kanske han har 7 löpningar i den halvleken. Nästa match leder vi med 1-0. Då säger jag, stanna kvar, håll det här. Då har han bara en löpning. Ska jag ta in han då efteråt och säga att du hade bara en löpning den här andra halvleken, varför då, typ, och sådär. Allt beror ju liksom på vad det står och vilket läge det är, vilka man möter och på vilket sätt det är. Därför blir det ju för mig, jag är ju lite slagit dem där på fingrarna som har kommit med fystränarna. Ni vet ju, de tror de kan allting. Och så berättar de att så här ska man löpa och så här. Så säger jag att liksom, hur många matcher behöver det gå innan man kan sätta vad som är rätt? För att om vi åker och möter Malmö, Hammarby, Djurgården, AIK borta, och så förlorar vi de 4, då betyder det att vi är ett jättedåligt bortalag. Och vi har haft jättelite löpningar framåt för att det är så här. Jo, men har vi mött Växjö, Sollentuna och så här, det kommer vara skillnad. Och då blir det liksom, när ska man börja räkna ihop de här siffrorna för att det ska kunna bli ett extremt liksom fall i vad man gör? Och det kommer ju ha betydelse i antal löpningar för en ytterback till exempel, beroende på resultat. Så är det ju bara. Och är man så naiv att man tänker det är skitsamma, vi kör, han ska ha 7 löpningar hela tiden, då blir det inte fotboll för mig, utan då blir det liksom något annat. Så att jag är lite mer så här, matchbild, förutsättningarna, yttre förutsättningarna och allt sånt här, det har jättestor betydelse för hur en match blir. Vi kan ha en jättebra taktik, men så släpper vi in 1-0 efter en minut. Ska vi kasta den åt helvete direkt då, eller ska vi liksom fortsätta på den fast vi ligger under med 1-0? Det där är jättesvåra frågor för en tränare, hur man ska göra, för att om man tränar in någonting hela veckan och sen så förändras det efter en minut. Hur kommer spelarna ta det om jag säger skit i det där, nu gör vi det gamla vi har gjort och sådär. Utan det blir svårt alltså, men det är det här som gör att fotboll är så kul, för att just för att det händer så mycket och det är så olika hela tiden.
Men där tycker jag så här, fotbollen är så, den är så kalkylerad och uträknad nu för att den här statistiken finns ju liksom på allting. Men den behöver ju inte alltid betyda att den är rätt i en viss match, eller vet, som Alex säger, att något lag tar ledningen. Så gick jag återigen tillbaka till VM, Harry Kane igår flöt ner och var defensiv mittfältare i 60 minuter, sen så tog sig till han, och du parkerar in i boxen, så kan det hända att vi faktiskt gör mål. Mycket riktigt avgör han matchen när man spelar lite längre fram. Så det är mycket upp på tränarna, tycker jag också, att säga till spelarna att ändra tillvägagångssätt under matchen. Det här lite fingerspitch-gefil som har liksom försvunnit lite från fotbollen, att det inte är uträknat, utan kolla hur känns den här matchen. Sista 10, folk har ju slutat slå in bollen i boxen för att det statistiskt är sämre. Men det handlar ju också om att få med sig publik, alltså hur du bygger spel, få ett tryck. Sen att det är sämre statistiskt, ja, det kanske det är, men jag, ofta så tycker jag att de bara passar runt bollarna hem till målvakt, ingen vill slå upp den, och så händer det nästan ingenting egentligen. Visst, du blir inte av med bollen, men den slutar heller inte med att den slutar i det andra målet. Så att jag tycker tränarna har ett stort ansvar där, liksom, att våga frångå lite saker och ting under matchen när man ser att ja, men fan, det funkar inte, vi behöver göra någonting annat. Och där många fast stångar sig blodiga med sin taktik och sitt tillvägagångssätt och sin jävla statistik och KPI och allt vad det är, va. Så att där är det, en skicklig tränare kan förändra matchbilden på ett annat sätt än vad vanliga, rätt så dåliga tränare kan göra, tycker jag.
Alltså grejen är ju så här, du vet idag, all statistik, vart görs målen? 85% av målen görs från målområdet upp till straffområdet. Det görs oftast på ett tillslag. Gör du mål på var fjärde så är du bra. Behöver du upp till 6:e, 7:e avslutet så kommer du ha problem. Alla de här sakerna vet vi. Problemet är ju bara, hur tar vi oss dit? Och det var där jag så ofta som tränare. Behöver vi en pass, då gör vi det. Behöver vi 100 passningar, då får vi göra det. Men vi ska ju dit i alla fall. Och det är där som kommer vara skillnaden, att hur står försvararna, vad är de bra på, vad är det? Jag menar, om det har 4, liksom 2 riktigt bra mittbackar, då fattar jag också att att slå inlägg mot de där två går ju inte, för att det kommer vi aldrig göra mål på. Då måste det vara lite lägre och sådana saker. Kanske tidiga inlägg är väldigt intressant så att de får näsa mot eget mål. Men långa spelare ska få ordning på fötterna och där kan vi ofta bli självmål och strul och sådär. Eller att man slår lite överlånga inlägg, som IFK Göteborg har gjort många gånger, att man ska över de där två mittbackarna för att nicka sen i nästa läge och sådana saker. Allt det där måste man ju prata om och jobba med, och det kommer ju vara olika matcher, men när man läser statistik, då är det som att det är så här är det, men det kommer ju ha jättestor betydelse. Jag menar, ska jag slå en långboll bakifrån och sen står Van Dijk där, det är ingen idé att slå den bollen på honom. Det spelar ingen roll att vi kunde göra det förra matchen. Det går inte den här matchen. Då måste vi hitta ett nytt sätt att anfalla, ett nytt sätt att komma fram till någonting. Och det är det som är det svåra som en tränare. Att man, utöver förutsättningar som händer, så måste man kunna vara beredd att ändra saker. Och inte bara så här gör vi för det funkar alltid. Det finns ingenting som alltid funkar.
Man måste också, om man har en spelare, ja men vi spelar genom mitten liksom, vi har mycket folk där, men det andra laget kanske är svinduktiga på att låsa mitten, ja men de ger oss kanterna, säger jag ofta. Då, men ta kanten, om de ger oss ytorna på kanten, då får vi för fan anfalla där. Det goes without saying. Jag tycker ofta så här när man möter femback, ser jag lag som försöker trockla sig genom mitten, där de kanske dessutom har tre in i mittfältare plus då tre. Fan, ska ni dit och gör? Kör på kanterna och så hittar ni ett sätt att alltså dubbla där. Det är liksom inget fult i att vara flexibel och att utnyttja. Hål finns det ju någonstans på planen, att utnyttja dem. Tycker jag att man kanske gör lite för lite för att man, ja men do or die med din egen taktik.
Så är det ju. Sen när jag spelade, när jag var tränare typ, och vi mötte en tung forward. Vi säger Pontus till exempel. Då hade jag sagt att vi skulle spela triangel runt honom mycket för att han skulle bli ett förbannad. Att han tycker att ingen hänger på. Om man spelar runt honom, man får springa, det tar inte. Det kommer göra att han inte orkar springa sen. Han tycker det är så jävla tråkigt. Då har man kommit förbi det här systemet ganska enkelt. Att han kommer ju förbi, det är inget hinder. Vad blir nästa steg nu? Ska vi gå brett? Ska vi gå smalt? Ska vi gå långt? Ska vi gå kort? Alltså alla de här sakerna måste man ju ha olika principer på. Men också vad man möter för någon. Möter man en sån här ettrig jävel som väger ingenting och springer och pressar som idioter fram, då försöker vi få bort det så fort som möjligt. Har man en tung, ja då ska man spela runt där hela tiden för att det ska vara jobbigt och sådär typ. Så att man får ju hela tiden tänka, ja det är alltid typ fem mittfältare mot Malmö borta. För att vi skulle ha övertag på mitten, ha mycket passningsspel, börja om där så att publiken i Malmö var tokiga. Att, vad fan är det här? Guys och Örebro kommer hit och har mer bollen oss och sådär typ. Det fanns en idé, det fanns en tanke bakom det. Det kan vi inte göra mot Åtvidaberg hemma, för då händer ingenting. Och som du säger med publiken, då somnar ju de liksom. Så att man måste kunna ha en större paljett med olika saker, med principer. Sen är man oftast inte så bra att jag sitter i guy så kan hitta på massa olika grejer och ska funka och sådär. Men har man ett par principer där alla känner i alla fall att okej, det är det här vi gör nu, det är så här vi ska göra, då kommer det bli bra till slut. Så är det ju bara. Men att köra på ett system som alla gör nu, bara för att Guardiola gör det, men så har han en massa med sidoprojekt i det. Men det är ju där de här tränarna tänker hela tiden, att man ska vara som han hela tiden för att det är så jäkla bra. Man glömmer bort att han köper spelare för 3-4 miljarder.
Men hörni, med Hamburg nu så hinner ju han tillbaka till matchen mot Bayern på söndag. Det är ju en match man är skapligt taggad på med allt vad den innebär med Henrik Rydström vid sidlinjen, eller vad säger ni?
Ja, herregud vilken match det är. Och som jag sagt förut här när vi pratade, skulle man göra intressanta matcher, alltså sätta en omgång, så är ju det i stort sett hela den här omgången. Det är helt sjukt alltså. Varenda match är någonting. Och att jag till och med kan gå så långt och säga att det här kan vara hösten för de här matcherna liksom. För att skulle Hammarby inte vinna nu, då är det ett jätteproblem för dem. De är 11 poäng efter nu med en match mer. Så skulle det kunna vara 14. Men skulle det liksom kunna vara 17 vid det här läget, då blir den här hösten mardröm för Hammarby helt plötsligt liksom sådär. Så att, och Elfsborg är liksom jättekul och allting rullar på och sådär och liksom allt, och det är med stor match och det är fullt med folk och det är VM och alla är sugna och sådär typ. Så att vilken jäkla match det där är, och en första match för Rydström också, som är, han har väl inte vunnit jättemycket där borta. Jag kommer ihåg i Malmö att han åkte upp med feber någon gång och fick väl inte mindre feber efter den matchen. Så att det är ju en intressant match utan tvekan. Alltså.
Är du lika löddrig som Maxén?
Nej, kanske inte. Jag är bara med så här. Hammarby, jag har gjort så jävla mycket rätt saker som förening över så jäkla lång tid här nu. Nu snackas det väl att man ska få in en 50 miljoner från Bassomana Touré försäljning här nu som verkar bli av här i dagarna. Man har mycket pengar på kontot, man har en tränare som är en av de bästa i landet, man har en spelartrupp som också är, så nu måste man ju någonstans börja omsätta det att vinna fotbollsmatcher och till slut ett SM-guld här, för man är på helt rätt plats när det kommer till det. Sen är det svårt att vinna SM-guld, det är få förunnat allt det där, men de måste få till det snart med tanke på hur jäkla mycket bra saker de har gjort kring fotbollen och på banken och sådär. Så att jag tror på Hammarby, jag tror att de kommer få ett lyft här med Rydström och så småningom så kommer de nog att vinna allsvenskan, för allting annat vore det vore nästan katastrof för dem med tanke på vilka förutsättningar de har skaffat sig.
Vad tror ni Kalle Karlsson tänker när han kollar på den här matchen? För det gör han ju såklart.
Tror du att han kollar på den eller bara skiter han i det och tar sig bort från fotbollen och försöker liksom återhämta sig från sin vår här?
Kan han låta bli? Eller? Jag vet inte.
Jag slutade ju guys och vi var på Gröna Lund med familjen. Och sen så började närma sig, så tittade min fru på mig bara och sa, åk hem. Och då sa jag nej, men jag behöver inte titta. Och så,
jag vill åka vilda musen.
Så då åkte jag hem och tittade. Och det är så här att först tänker man ju så här, hoppas det går åt helvete typ så här. Sen kommer man på sig själv att det är ju ens killar liksom, man gillar ju dem och man gillar folk i föreningen, man gillar supportrar och sånt här, så den där liksom hatet, om man säger, mot kanske någon ordförande eller någon sportchef eller något sånt här, det liksom blir inte, i alla fall inte för mig, det liksom var i 5 minuter
sen. Noll långsint. Jag hade ju fan inte tittat på en match. Det hade tagit år innan jag hade kunnat titta på lagen ifall jag hade fått sparken därifrån.
Jo, men jag fattar hur du känner, för det är ju lite så, jag säger det, man brottas med sig själv i 5 minuter, men sen är det ändå så att man vill ändå se, vad gör de annorlunda, vad fungerar nu, vad fungerar inte. Där ska vara ärlig och säga, det tror jag att det är samma som en ersättare på bänken. Han vill ju att det ska gå lite dåligt. Såklart.
Det är klart han vill. Alltså, det är väl klart som han sitter och håller alla Elfsborgs tummar. Han bara kan det, Kalle Karlsson, givet. Det kommer jag ihåg själv, apropå det här att sitta på bänken. Man vill ju att laget skulle vinna, men helst genom ett självmål och jävligt dåligt spel. Så att man kanske...
Ja, men det är ju så.
Alltså, det är klart det, man håller ju sig själv närmast.
Det var ju någon engelsk spelare som skrev en bok om det där, att han hoppades att det skulle gå åt helvete så han fick hoppa in och göra mål. Så där. Då tyckte alla att för jävligt att man kan skriva en bok om det och sådär. Men det är väl självklart att spelare som inte får spela tänker så. Och sparkade tränare såklart tycker att det är jobbigt beroende på vad det är. Liksom, nu har ju han bara varit i 10 matcher, 12 matcher. Tränare för Hammarby, men det är klart att det har satt sig i honom ändå att han har känslor för Hammarby och folk runt omkring och sådär, men jag håller helt med dig Pontus, han kommer ju smyg titta och bara jubla om Elfsborg vinner, det är självklart.
Sirius har värvat anfallaren Jesper Uniken från PSV. Är det Robbie Jures ersättare framöver, vad tror ni?
Ja, jag tittade upp honom, du får ju hjälpa mig med uttalet nu Pontus, han är ju från Vlavik, vad säger du?
Ja, nästan Vlavik.
Ja, du ser. Och där gjorde han det väldigt bra. Och jag gillade mycket av det jag såg. Och jag kunde förstå varför Sirius ville ha honom. För det är samma typ av rörelse, samma typ som de har haft på sina forwards. Så de här spindelnätena har verkligen passat in på den här killen. Så jag tror att han kommer bli riktigt bra i Sirius av det jag har sett och det jag har tittat på. Så det är mycket som är samma. Sen såklart att det räcker att skjuta utanför 2 gånger så kommer ju liksom tankarna komma där och sådär. Men just i rörelsemönstret, just i typen och så passar det väldigt, väldigt bra i vad Sirius håller på med.
Ja, vilka är vi att tvivla på Sirius förmåga att hitta bra nior med tanke på deras historik. Där 1,91 holländare känns som att det är given ersättare till Euro. Är det någon jag tycker att man faktiskt kan tappa med tanke på deras track record och så är det deras nia. Så jag tror att han här kommer bli... Så småningom en succé, precis som alla andra jävla nio som sätter sin fot där i Uppsala.
Men och tror ni... de är väldigt ofta stora, som du säger Pontus, att man har den grejen. Och det där jag säger, just det här med att de har ju verkligen sett att det är väldigt sällan det finns stora mittbackar i allsvenska lagen. De är väldigt svaga i luften. Så de får ju stor utdelning alltså på det här sättet. På att ha kvicka yttrar som antingen viftar in bollen på huvudet så att de nickar. Eller att de går in och skjuter eller cutbacks och grejer. Så de får ju sån variation på det här. Men liksom just en stor forward. Jag fattar inte att inte fler lag jobbar efter det.
Men tror ni att Jur försvinner redan nu i sommar eller väntar man till vintern?
Ja, det beror väl på. De lär väl se när det är träning och så märker rätt så snabbt vad det är för typ av spelare. Jag menar, det är ju det vi inte ser. Den dagliga verksamheten kan ju inte vi bedöma som sitter så här. Men det gör ju Sirius och jag tror att coach där, Engelmark, ser rätt så snabbt om man kan släppa Jur eller inte. Och även då teamet runt omkring där. Så att är man trygg med att släppa Jur, då kommer han här gå in och ersätta direkt, tror jag, på ett bra sätt. Annars så släpper man inte Jur.
Kan ju spela in med de övriga också. Isak Bjerkebo rycks det ju för fullt i. Tidigare har det ju pratats då om Italien, men nu verkar det vara Köpenhamn som ligger närmast om man ska tro UNT. Du skrattar också igen.
Ja, ja, men det, alltså FCK gjorde väl inte sin bästa säsong någonsin förra året om man säger så. Och då om det liksom pratas om Italien och sen i nästa andetag FCK så är det ju mardröm skulle jag säga.
Ja, så du tror inte på det eller du tycker att det är ett dåligt val i så fall?
Ja, jag skulle mycket hellre gå till Italien om jag var han. Men det kan jag vara kvar.
Mm. Men alltså, jag fattar att det bara pratas om de här klubbarna. Alltså, han har 11 poäng på 10 matcher. Alltså att det pratas om Köpenhamn, det är ju nästan ett hån kan jag tycka i sammanhanget om jag ska vara helt ärlig. Visst, han är, vad är han, 22-23 där någonting. Det är ju gammalt nu för tiden, men samtidigt allsvenskans hetaste spelare. Jag tycker att Italien låter betydligt mer exotiskt i sådana fall och mer som rätt adress än vad faktiskt FCK är. Mm.
Mikael Andersson är nära att lämna enligt Expressen. Hur stort tapp för Djurgården skulle det vara, tycker ni?
En förstärkning för Djurgården skulle jag säga. Nej, men med tanke på hur han har sett ut och hur, framförallt då hur kanske Hägglund har sett ut när de har skonat in honom. Och jag tror väl inte att han heller sprider någon superstämning i laget med att sitta på bänken eller sådär. Det har ju varit rätt så tydligt med när han snodde straffen där redan i vintras i Svenska Cupen och skickade upp den till målen. Och så. Ja, precis. Nej, men så jag tror att det kan vara bra för dem. Bra för alla parter egentligen. Och jag tror väl även att Djurgården kan slanta in rätt så ordentligt på honom. För det är en jätteskicklig spelare. Det ska man ha med sig. Men kan man inte få ut max av honom och utav de andra samtidigt så tror jag att det kan vara rätt sak att gå skilda vägar här och satsa kanske lite mera på det Hägglund var i alla fall inledningsvis av allsvenskan när Andersson inte var med och spelade. Så jag tycker nog att Djurgården gör rätt här. Och ska man använda de pengarna till andra saker istället och kanske förstärka på positioner där man ser lite svagare.
Håller med Axén.
Det går fort i en viss annan sport brukar man säga det här. När han kommer in, då hade han helt plötsligt det här som Djurgården saknar. Lite jävlar namma på domare. Han springer mycket. Han kommer att göra så vi vinner mycket derby. En kanonspelare. Hur kan vi få honom? Det är helt världsklass typ och så. Till att nu sitter alla och säger att det är en förstärkning att han skulle försvinna. Och att Bo Hägglund är mycket, mycket bättre. Och det är bort med Mikael Andersson. Det går fort alltså. Det är ju inte ens ett halvår som det har varit så här. Jag tror också att mycket hängde på Bosse. Ja. Det var Bosses värvning. Och Bosse vet hur man ska ta sådana här spelare. När Bosse försvann, då börjar ju han direkt. Jag kom hit för Bosse, jag kanske vill lämna typ sådär. Och det är ju för att han inte känner samma kärlek eller samma typ av ledarskap och inte liksom ställer upp på de här sakerna. Så att Bosse betyder otroligt mycket för honom. Och när han försvann nu och han kanske tycker att Bosse har fått sluta liksom på ett sätt som inte var vad han tycker var värdigt då. Då blev det ohållbart. Och sen att Bo Hägglund gjorde otroligt bra matcher när han var skadad och borta och så här. Gjorde att folk på helt plötsligt bara så här, nej men släng han på soptunnan, det gör ingenting typ. Jag fattar inte att man inte skulle kunna ha båda faktiskt att spela. Det gör inte jag. Det är alltså, det, för mig en självklarhet att man ska kunna ha sina bästa spelare där.
Men jag tycker det är rätt så tydligt också att det inte har fungerat. Och då är det jag menar på att då kanske det är rätt läge att gå skilda vägar. Jag kommer ihåg när han Berisha kom till Hammarby, oerhört skicklig spelare. Och det såg man, men det var ju någonting där som skavde som inte fick det riktigt att stämma. Och så gick man skilda vägar rätt så snabbt och dessutom cashade in rätt så bra. Så att,
jag tycker det är ju ett utgående forward Pontus i ett possession-lag. Det säger sig själv, det kommer ju aldrig funka.
Nej, men man såg liksom, alltså bara för att man är svinduktig som spelare behöver inte alltid det betyda att det blir bra i ett lag. Jag tycker att det har visat sig här under våren att det inte har funkat. Och med tanke på då att han uttrycker en önskan om att få lämna, då är det väl lika bra att gå skilda vägar tycker jag istället för att man får en distraktion i truppen och ett störningsmoment. Det är ju det sista Djurgården behöver, utan de behöver ju liksom få fart på det där bygget fortast kvickt där, och då tror jag att en försäljning är det enda rätta.
Övrigt Djurgårdens fönster i sommar då, hur tycker ni att de ska agera?
Jag tycker att de är ganska många i den där truppen och ganska lika. De behöver en etta mittback. För jag tycker de har fyra ganska lika mittbackar. Det är helt okej och sådär. Men de behöver en riktigt, riktigt bra mittback. Det är nummer ett. I övrigt tycker jag att det är ganska mycket samma. Alltså, ingen sticker ut på något speciellt sätt. Utan alla är relativt bra. De har en bra och bred trupp. Jag tycker inte man... Om man ska resonera som Pontus i det här läget, då ska man inte göra så mycket nu utan försöka få ihop det här till lag istället och bygga det på att man just är ett lag. Då tycker jag inte man behöver göra så jättemycket. Det är klart om han försvinner, Mikael Andersson, då finns det ett utrymme för att ta in någon till. Men det blir ofta så när man tar in nya spelare, speciellt i sommar, att hierarkin i laget ändras också. Och det kan ha betydelse. Som Findell till exempel, som var helt i frysbox. Nu är han jätteviktig och tar jättestor plats och har blivit jättebra. Jag tror liksom att de spelarna finns i Djurgården. Det gäller bara att hitta ett sätt att man ska få fram det. Och Honkavara, jag har inte varit på en Djurgårdsmatch där det har varit sån jävla ilska efter matchen då, när de förlorade mot Brommapojkarna som det var då. Jag har faktiskt aldrig någonsin hört dem så upprörda och så förbannade. Så att han måste leverera. Och då skulle jag som tränare välja att fortsätta på där man har istället för att blanda in nya spelare och försöka hitta någonting, för att då är man direkt att det förändras i truppen och det förändras allt möjligt. Så att, ja, en mittback ska jag nöja mig med.
När vi drar igång Allsvenskan här nu igen då imorgon, så kommer vi få se de nya regeländringarna, de som vi har sett under VM. Vad tror ni om det? Är det enbart positivt?
Ja, framförallt den här med att man får vara utanför plan en minut om man kallar in läkare. FIFA gör inte mycket rätt, men helvete vad bra det har blivit. Ja. Vilket flyt det är spelet och så vidare. Nu var de här hydration breakers, det är tur att de inte kommer med. Ja. De är horribla, men utöver det tycker jag det har varit bland de bästa regeländringarna vi fan har sett. Som jag kan komma på i alla fall. Vilket otroligt flyt det blir i spelet. Och vad skönt det är att man ser att de får svinot, sen kommer de på sig själva att fan, jag måste ju upp och stå här nu. Det går inte att ligga kvar och få lite kylspray här och en klunk vatten, utan det är bara att masa sig upp på benen och köra igen. Och jag tycker det har blivit fantastiskt. Det ska bli skönt att få se det i Allsvenskan, för jag tycker att det har varit väldigt, väldigt mycket avbrott i Allsvenskan, och det kommer bara bli till det bättre där.
Det är lika positivt.
Nästan 3 minuter och 20 sekunder mer spel i det här VM:et än vad det var i förra VM:et. Och då kan man tycka att 3 minuter och 20 sekunder är det så mycket egentligen. Det är väldigt mycket om du ser ut på varenda match och snittet på det. Och vi har ju haft allsvenska matcher som haft låga 40 minuters spel, alltså, i det här. Det kommer betyda otroligt mycket. Och framförallt så blir det mycket högre tempo i matcherna kommer det bli. För att inkasten ska in snabbt, insparkarna ska in snabbt och du kan inte ligga omkring där och sådär. Så att jag måste säga att det här har blivit riktigt succé alltså.
Vilken spelare kommer lida mest av det här då? Som gillar att ligga kvar lite extra?
Nej, det tror jag inte är någon speciell. Utan det gör ju faktiskt alla. Det får man ju med sig. Man är ju rätt så enögd. Om man håller på ett lag, då är man ju på att bua på det andra laget. Men det är oftast det laget som tar ledningen som har en tendens att få lite kramp och sådär. I tid och otid. Så det ska bli skönt att det försvinner ur sporten. Bra att de hittade en rätt så enkel lösning på det. Sen att det tog så här lång tid, det är ju en annan sak. För det har ju varit ett problem sen fan jag började spela fotboll nästan. Det började komma då, och det är ju liksom 20 år sedan.
Det problemet kom när man började få en ersättare, Pontus. Och då fick man bara bli inbytt om den spelare varit skadad. Inte att någon var dålig, typ.
Nej.
Redan där så börjar ju folk liksom, hur ska vi utnyttja det här på ett bra sätt? Och sen har det bara blivit fler och fler och fler och fler avbytare, ersättare som det så fint heter. Så att, jag tycker också att många saker som man är ju jag var ju negativ till tillbakapassregeln inför 1990, eller 92 började den regeln, 90 var ju den kvar i VM. Jag hade ju då att England gjorde fantastiskt VM och jag älskar allt de gjorde. Så när jag tittar på de där matcherna efteråt, du vet, det är ju 28 bakåtpassningar per halvlek. Och på den tiden var det inte den här nya offside-regeln heller. Så stannade det kvar där, så var det offside om de vann bollen och sådär. Så att, vilken tur att det är några som tänker till i alla fall, som kan utveckla vår fina sport alltså. Men ibland känns det som att svaret är mycket, mycket enklare än vad vi själva ens kommer på ju.
Men oerhört kul att det är igång igen och att vi kör imorgon igen.
Ja, det ska bli enormt. Och Sirius Mjällby liksom. Helvete vilken match alltså. Jag är Jag är helt övertänd, jag måste säga det. Jag
är ja, det är underbart. Pontus, du glassar vidare från Spanien, eller?
Ja, nu är det dags att gå till frullen här. Ska få i mig någon omelett. Frugan står och stampar här. Hon vill ha kläder och hon vill inte springa ut naken i bakgrunden här. Hon kommer inte åt sina kläder, så vi får nog stänga ner det här nu så att vi kan bege oss.
Han måste få i sig en omelett. Ja, det är ett hårt jobb, men någon måste göra det.
Så är det.
Ja, men det är han värd. Det är han värd. Han var ju duktig att springa och nicka och tackla. Så han är värd att få leva det där livet.
Fint av dig, Axel. Underbart, hörni. Tack för den här pratstunden, så hörs vi snart igen.
Det är skitbra.
Ha det.
Tjena. Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.